Cannabisdebatten har fört en tynande tillvaro i Sverige under lång tid. Men i omvärlden blåser legaliseringsvindar, inte minst i USA. Du lyssnar på Accentpodden och idag ska vi prata om legalisering av cannabis. Jag heter Jens Wingren. Att det var presidentval i USA förra veckan lär väl knappast ha undgått någon. Men vid sidan av Trump mot Clinton så var det också 9 delstater som röstade om legalisering av cannabis, antingen för rekreationellt eller medicinskt bruk. Om vi ska dra igenom omröstningarna lite snabbt så gick det så här.
Följande delstater röstade ja till rekreationellt bruk av cannabis. Kalifornien, Massachusetts, Nevada och Maine. Arizona röstade nej till rekreationellt bruk, men kommer även i fortsättningen tillåta medicinskt bruk. Följande delstater röstade ja till medicinskt bruk av cannabis. Florida, North Dakota och Arkansas. Montana röstade nej till ett förslag som skulle utöka tillgången på medicinsk cannabis.
Så av 9 stater röstade alltså 7 för liberalare cannabislagar. Sedan tidigare så är det ju ett flertal andra stater som tillåter både rekreationellt och medicinskt bruk av cannabis. Det är nu mer än hälften av USAs delstater som tillåter medicinskt bruk av cannabis, och förra veckans omröstningar betyder att ungefär var femte amerikan nu har tillgång till cannabis för rekreationellt bruk på laglig väg. Just Kalifornien var en stor framgång för cannabisförespråkarna eftersom det är USAs folktätaste delstat och en enormt stor ekonomi, även med internationella mått mätt. Och cannabisindustrin är en lukrativ bransch. I nuläget omsätter den ungefär 7 miljarder dollar. Om 4 år beräknas den siffran vara uppe i 22 miljarder.
Pierre Andersson, du är programsekreterare för alkohol och utveckling på IOGT-NTO. Men du har också bevakat den här frågan under längre tid. Du var ju chefredaktör för Accent under flera år. Vad innebär de här omröstningarna i USA?
Ja, på sätt och vis så är ju det här en logisk fortsättning av den utveckling vi har sett i USA nu under ett antal år. Det blev en seger för ja-sidan i de flesta av de här omröstningarna. Det resultaten innebär kanske framförallt är väl att det blir svårare och svårare att göra någonting åt marijuana-legalisering från federalt håll. Obama-administrationen var ju rätt tidigt ute och liksom gav nästan en slags godkännande för framförallt medicinsk marijuana, där man sa att vi kommer inte lägga oss i att ni tillåter det här ute i delstaterna om ni sköter det här hyfsat snyggt. Och då, sen dess har det ju fullkomligt exploderat i USA som du vet med medicinsk marijuana. Men man gör ju inte heller någonting åt legaliseringen i delstaterna, trots att marijuana eller cannabis fortfarande är förbjudet på federal nivå. Och ju fler stater som legaliserar, desto svårare blir det att backa utvecklingen, utan då kommer det snarare bara fortsätta.
Mm. I dagsläget så är det ju 28 stater, om jag inte minns fel, som legaliserat antingen medicinskt eller rekreationellt bruk av marijuana. De här förslagen som det röstades om i förra veckan, vad innebär de rent praktiskt? Alltså vad ligger det i de här förslagen?
Jag har inte detaljkoll på hur det ser ut i alla delstaterna, men det jag har kunnat se så ser ungefär likadant ut som i till exempel Colorado, där man legaliserade för några år sedan. I Kalifornien till exempel så handlar det om att man legaliserar och kommersialiserar cannabis fullt ut i princip. Det blir tillåtet för alla som är över 21 att inneha och konsumera, använda cannabis. Man får inneha upp till 28 gram ungefär. Rökning tillåts inte på allmän plats utan hemma och på särskilda klubbar eller ställen där som får licens. Då. Det där kommer man utarbeta detaljerna kring. Man får också tillåtelse att odla upp till 6 planter själv utan några särskilda tillstånd. Och så här. Det får man göra hemma då. De under 18 eller vad säger, de under 21 får fortfarande inte inneha det här, utan där kommer man införa sanktioner, inte fängelsestraff, utan där kommer det handla om att man kommer hänvisa dem till behandling eller counseling kallar man det för och sådär. Sen så kommer man ju ha licenssystem för butiker, alltså kommersiella butiker som kommer sälja marijuana för rekreationsbruk. Men de finns inte på plats nu, utan det kommer troligen dröja fram till 2018 innan hela det licenssystemet är klart och butiken är på plats så att säga.
Det är lite infrastruktur som liksom måste komma igång.
Ja, precis. Men det är ju inte helt utan tillsyn ändå, utan det är, man ska ha ett tillsynssystem på plats och man ska ha liksom något slags system för de här licenserna. Och man måste bygga upp ett skattesystem kring det här. Man ska ju skatta både odlingen och detaljhandelsförsäljningen. Mm.
Du har ju själv besökt Colorado där cannabis som sagt varit lagligt i några år. Vad tog du med dig för lärdomar från den resan?
Det som var kanske mest slående från mitt besök där, det är hur tydligt och hur snabbt och hur mycket hela diskussionen om cannabis har kantrat åt legaliseringshållet i USA. Om man skulle åkt dit för mindre än 10 år sedan, då hade det ju varit rätt tufft att komma ut som legaliseringsförespråkare skulle jag säga i det amerikanska samhället. Idag är det precis tvärtom, att den som uttalar sig mot legalisering istället riskerar att få väldigt mycket ifrågasättanden och skit rent ut sagt i sociala medier eller överhuvudtaget. Och frågan jag har ju följt medierapporteringen kring det här i flera år nu. Och det börjar ändras, men det har varit påfallande ensidigt liksom, mot hela det här narrativet om att kriget mot narkotikan har misslyckats. Nu måste vi göra någonting annat och det här är liksom en ny spännande väg som de här delstaterna går in på. Så det har varit det är svårt helt enkelt. Att är du en människa eller en organisation som värnar mänskliga rättigheter, humanitet, solidaritet, då hamnar man väldigt lätt på legaliseringssidan i USA. Så som hela diskussionen har kommit att bli av en rad olika orsaker. Det var väldigt tydligt.
Mm. Vad tror du är anledningen till att opinionen har ändrats på det sättet? Finns det någon tydlig brytpunkt man kan se när det här paradigmskiftet inträder?
Det är en bra fråga. Det är under ett antal år nu som det har skett. Tittar man på opinionsundersökningen så har det varit ganska stadig liksom uppgång av stödet för legalisering under ett antal år. Men delvis så tror jag det handlar om en slags motreaktion mot en politik i USA som har fokuserat väldigt mycket på straff. Väldigt lite på hjälpande åtgärder, väldigt lite på vård. Det är också en reaktion på att man i USA har ett straffsystem som i grunden är rätt trasigt och som diskriminerar minoriteter, där en väldigt stor andel av svarta unga män sitter i fängelse. Och det här har ju olika organisationer som av olika anledning vill legalisera, de har utnyttjat det här och byggt upp det här. Jag brukar prata om en falsk dikotomi. Man säger ju ena sidan, kriget mot narkotika har misslyckats, vi måste prova någonting annat, det här är svaret är legalisering. Men i själva verket så finns det ju en hel uppsjö av lösningar som ligger mellan extremerna här. Vi behöver varken ha en ensidig repressiv straffpolitik eller fullskalig kommersiell legalisering. Det finns massor med lösningar i mitten, och varför diskuterar vi inte dem? Och i USA så handlar verkligen diskussionen om extremerna enbart.
Medicinskt bruk innebär att man får cannabis på recept av en läkare. Cannabis kan hjälpa mot illamående och verka smärtstillande. I Sverige finns ett cannabispreparat vid namn Sativex som kan skrivas ut till patienter med multipel skleros för att lindra muskelstillhet. Rekreationellt bruk är när man använder cannabis i berusningssyfte.
Hur ser det ut idag i de delstater som legaliserar cannabis? Har det liksom funkat, till exempel i Colorado?
Det är ju ärligt talat så är det lite tidigt att uttala sig tvärsäkert. Man legaliserade det där i december 2012. Butikerna kom egentligen igång först i januari 2014. Så det är rätt kort tid. Men det som ändå gör att jag tycker man kan dra vissa slutsatser när man tittar på Colorado är att de kommersialiserade medicinsk marijuana på ett väldigt tydligt sätt redan 2009, där antalet så kallade red cards, alltså det här kortet du behöver för att få handla medicinsk marijuana, antalet ökade från 4600 till över 100 000 på bara ett par år. Och antalet butiker, helt plötsligt hade du från inga butiker alls till 800 butiker som sålde medicinsk marijuana i Colorado. Väldigt enkelt att få ett red card, väldigt enkelt att få tag på marijuana den vägen. Så tillgången ökade rätt drastiskt redan 2009. Och det man kan se är att sedan dess så har ju bruket av marijuana ökat över hela linjen. Från, oavsett om du tittar på 12-17-åringar, 18-25-åringar eller de som är över 25, så är det kraftiga ökningar. Och Colorado ligger ju i topp i USA, både när det gäller tonåringar och när det gäller 18-25-åringar. Vuxna också tror jag, även om jag inte har full koll på den detaljen. Så bruket har ökat rejält. Vi ser att antalet akutbesök relaterade till marijuana har ökat. Vi ser att antalet dödsolyckor i trafiken relaterat till marijuana har dubblats eller ännu mer de senaste åren. Antalet samtal till giftcentralen där barn har fått i sig cannabis, marijuana och misstag har flerdubblats. Det är inte ett dugg förvånande egentligen, med tanke på just att tillgängligheten ökat så drastiskt. Dessutom går priserna ner. Jag såg senast häromdagen en undersökning som visar att liksom det, vad ska man kalla det för, det effektiva priset, alltså det du betalar för typ 20 milligram THC, det du behöver för ett rus så att säga.
Den aktiva ingrediensen.
Precis, THC är den aktiva ingrediensen i cannabis. Det du behöver för att bli hög, priset för det har gått ner från $5 till $1 nu i Colorado, vilket är en ganska drastisk prissänkning dessutom, och detta trots att man nu har infört en skatt på ungefär 30% på rekreationsmarijuana, och det bidrar ju också till att öka användningen, och det där är ju det svåra, är ju att de verkligt farliga effekterna, det vill säga det vi vet att cannabis påverkar framförallt unga människor, de som börjar använda cannabis i tonåren, hur det påverkar deras intellektuella förmåga på ett varaktigt sätt, även om de slutar använda cannabis när de blir vuxna och skaffar ett jobb och sådär, så har deras intellektuella förmåga påverkats för alltid. Och nu snackar vi om en generation där en väldigt stor andel av de unga kommer att använda cannabis tidigt. Och hur kommer det, liksom, vilken skadebild är det vi ser där om 10-15 år? Det är väldigt svårt att säga, men farhågorna finns ju definitivt.
Mm. Samtidigt, som du säger, så är det här en industri där det finns stora kommersiella intressen. Och innan omröstningen förra veckan så kunde man ju se att aktierna för amerikanska cannabisföretag sköt i höjden tack vare att det kom in opinionssiffror som tyder på att det skulle bli en legalisering då i flera delstater. Vilka är det som vinner på de här lagändringarna egentligen? Vilka är det som tjänar pengar på det?
Det är ju en rad intressenter nu förstås som så här går in i den här marknaden. Redan i år så beräknas cannabismarknaden i USA vara värd omkring $7 miljarder. Det finns beräkningar som säger att enbart Kalifornien är värt ungefär lika mycket, $6-7 miljarder inom ett par år, nu när man har legaliserat. Den senaste prognosen jag såg, då snackar man om $22 miljarder år 2020 för cannabismarknaden i USA. Så det är ju stora pengar, och här finns det ju, det som är liksom skiftet här är ju att det som tidigare har varit cannabisentusiaster så att säga, är ju snarare nu vanliga affärsmän som ser det här som en ekonomisk möjlighet att tjäna stora pengar. Sen kan man väl ana, vi såg senast häromdagen att Constellation Brands, ett av de stora alkoholföretagen i USA, pratar öppet om att de här, tycker att det här är en intressant marknad. De har tidigare varit rädda för att cannabis liksom skulle ta marknadsandelar från alkoholen. Men nu visar ju erfarenheterna från till exempel Colorado att alkoholkonsumtionen ökar ju när man legaliserar marijuana. Så nu är de inte så rädda för det längre, utan nu kan de tänka sig att gå in också i den här marknaden. Och det är någonting man tittar på även ifrån de stora alkoholjättarna helt enkelt.
Mm. Men samtidigt då, kan det inte finnas några fördelar med legalisering eller liberalisering kring marijuana? Som du själv säger så finns det ju minoriteter som drabbas hårt av narkotikalagstiftning i USA. Många säger att en avkriminalisering skulle vara bättre för fattiga och minoriteter. Så tror du inte att det finns någonting positivt som kan komma med det här när folk inte längre köper cannabis från kriminella utan kan göra det från företag?
Man får hålla isär lite olika grejer här. För det första, avkriminalisering är ju någonting helt annat än legalisering. En avkriminalisering skulle innebära att du tar bort straffen för eget bruk eller innehav för eget bruk till exempel. Det skulle inte innebära att du kan köpa det fritt. Det skulle inte innebära att du kommersialiserar och sådär. Det skulle ha en mycket mindre effekt på tillgängligheten och därmed en mindre effekt på hur stort bruket blir och sådär. Det är sant att man måste hitta en balans i narkotikapolitiken. Det är inte bara USA. Det finns många länder som har och en del som fortfarande kör den linjen att det är en väldigt ensidig straffpolitik. Det finns länder som gör ett grova övertramp på mänskliga rättigheter i liksom, narkotikabekämpningens namn. Och det där måste man ju få bort. Ensidig repression är ju inte rätt väg att gå. Samtidigt så, alltså politiken måste baseras på en väldigt stor dos medmänsklighet. På att hjälpa dem som hamnar i missbruk snarare än att straffa. Samtidigt så måste vi se den större bilden. Vad får det för effekter på ett samhälle? Vad får det för effekter på människorna i ett samhälle om vi inför ytterligare en drog som blir legaliserad, kommersialiserad och socialt accepterad? Vi har alkohol som ett exempel, och det är ett ganska avskräckande exempel. Vi vet hur mycket elände och lidande alkoholen ställer till med just tack vare att den har de egenskaperna så att säga. Så det känns inte som något bra recept att följa för ytterligare en drog, om du frågar mig.
Samma dag som omröstningarna i USA kom också nyheten att Danmark kommer att tillåta medicinskt bruk av cannabis från år 2018. Man kommer att ha en prövotid på 4 år och sedan utvärdera försöket. Danmarks hälsominister Sofie Løde säger att det är för patienternas säkerhet som man vill införa medicinsk cannabis. Men Danska läkarförbundets ordförande Andreas Rudköping tycker att beslutet är problematiskt och att cannabis inte är tillräckligt beprövat för att användas som läkemedel.
Jag sitter här med Pierre Andersson från IOGT-NTO. Vi har pratat om legalisering av cannabis i USA med anledning av förra veckans omröstningar i flera delstater. Hur ser du på det här beskedet om att Danmark nu gör ett försök med medicinsk cannabis?
Jag tycker för det första att det är väldigt talande att proffsen, det vill säga läkarförbundet, är emot det här. Det är ju precis likadant med de stora läkarorganisationerna i USA. De tycker inte att det här är en bra idé. Det är ingen tvekan idag om att cannabisplantan i sig har vissa medicinska användningsområden. Det är rätt klarlagt rent vetenskapligt. Och det i sig är ju faktiskt inte dugg kontroversiellt. Vi använder ju andra narkotiska preparat i medicinska syften hela tiden. Opiater och så vidare. Det är inget konstigt med det. Det som är så märkligt är att man både i USA och nu i förslaget i Danmark till exempel tillåter rökt cannabis som medicin. Du kan aldrig kontrollera dosen när du liksom tillåter rökt cannabis som medicin. Du får en massa sidoeffekter som du kanske inte riktigt har koll på. Patienterna styr intaget av det här helt själva. Det finns stor risk för beroende och missbruk. Det är ett otroligt märkligt sätt att använda cannabis i medicinskt syfte. Det man borde göra är ju att liksom forska fram mediciner som är framtagna ur plantan. Man testar dem enligt gängse metoder. Det finns ju rutiner framtagna i alla länder för hur man gör när man ska testa och godkänna ett nytt läkemedel. Så varför inte använda det? Istället så tas det politiska initiativ. På någon slags ideologisk grund tillåter man rökt cannabis som medicin, vilket jag tycker är otroligt märkligt.
Mm. Nästa fråga blir då självklart hur läget ligger till med Sverige. Så cannabisdebatten här har ju varit mer eller mindre död väldigt länge, och det finns väl inget större politiskt parti som driver den här frågan. Hur ser opinionsläget i Sverige ut idag?
I Sverige, det finns ingen som helst folklig opinion i Sverige idag för att legalisera cannabis. Stödet för det nuvarande förbudet ligger ju över 90% i de mätningar som har gjorts. Och det har ändrat sig väldigt lite de senaste åren. Samtidigt så kan man säga att den här diskussionen eller debatten ligger väl lite under ytan och bubblar. Det är klart att många påverkas och tar intryck av den diskussion som pågår i USA. Väldigt mycket av det här pågår ju i sociala medier, man tar intryck av det. Vi vet att både Liberala ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund har uttalat sig för legalisering. Vi vet att Piratpartiet kommer att driva cannabislegalisering i nästa valdebatt och sådär. Och ingen av dem kommer att göra jättestora avtryck i opinionen. Det är de för små för, skulle jag säga. Men jag tror grejen är att vi har i Sverige en ganska dålig beredskap för den här diskussionen. Vi har varit så himla överens om narkotikapolitiken generellt sett sedan tidigt 80-tal egentligen. Och vi har inte behövt ta diskussionen. Vi har inte behövt utsätta oss för andra argument eller för att diskutera frågan överhuvudtaget. Så risken är ju att den här opinionen är ganska bräcklig helt enkelt.
Mm. Vad är det som skiljer Sverige och Danmark åt på den här punkten?
Jättebra fråga. Jag tror generellt så, om man liksom generaliserar, så har väl Danmark alltid varit lite mer för individuell frihet och kanske lite mindre för den typen av liksom solidarisk folkhälsopolitik som vi har sett i Sverige. Man kan göra en jämförelse med alkohol där också. Det skiljer sig åt ganska rejält på hur vi hanterar de frågorna. Och möjligt att det räcker som förklaring till att frågan diskuteras på lite annorlunda sätt i de här två länderna. Mm.
Det finns ju ändå en rörelse i Sverige som driver opinion för legalisering. På senare tid så har vi fått se YouTube-kanaler och poddar som dykt upp som verkar för att normalisera och på sikt då vill legalisera cannabis. Vilka är det som driver cannabisfrågan här i Sverige?
Ja, framförallt är det ju ett antal enskilda individer skulle jag säga. Plus då som jag nämnde med Piratpartiet som enda politiska parti som driver frågan. Ett par av de politiska ungdomsförbunden som i och för sig är morgondagens politiker. Vilket möjligen kan vara fog för vissa eftertanke och oro. Men risken är väl att det får ett större fotfäste. Och det, vi som då står upp för den här humana men ändå restriktiva narkotikapolitiken. Om vi inte klarar av att ta den debatten, om vi inte klarar av att ta den diskussionen de kommande åren, då finns det definitivt en risk att det kommer få ett större fäste och att opinionen börjar svänga.
Mm. Tror du att opinionen skulle kunna skifta även här i Sverige så som den verkar ha gjort i USA?
Ja, det är, som sagt, klarar vi inte att ta debatten, klarar vi inte att ta diskussioner, så finns den risken. Just nu så ser stödet för en restriktiv narkotikapolitik väldigt starkt ut i Sverige. Och det hoppas jag att det kommer vara även framöver.
Pierre Andersson, tack så mycket för att du tog dig tid att prata med oss.
Tack så mycket.
Det var allt för denna gång. Accentpodden är tillbaka igen om 2 veckor. Jag heter Jens Wingren och musiken gjordes av Broke for Free.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!